Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden.
Hej och välkommen!
Och Sara är på plats idag. Vi hoppas att ljudet funkar. För att om inte detta funkar, för att det här är hemskt.
Jag sa ju sist att det var onödigt.
Ja, alltså jag vill inte läsa detta igen. Så jag hoppas det här blir bra nu. Okej! Då var vi tillbaka med ett av Mord och Mysteriepoddens populäraste tema om man kollar statistiken över vilka avsnitt som drar flest lyssningar. Det har ju länge varit känt att brott har krypit ner i åldrarna, och när vi pratar om åldrar så är man tonåring från 13 års ålder till ungefär 18 års ålder, och åldrarna 19-20 är då en gråzon då man oftast inte räknas som vuxen fullt ut, så man blir en vuxen hybrid. Den delen av hjärnan som står för vårt konsekvenstänk är inte färdigutvecklat förrän vid 25 års ålder. Så fast man anses vara vuxen vid 20 års ålder så är hjärnan inte helt färdigutvecklad, och man fattar kanske inte de bästa besluten fram tills att hjärnan är färdigutvecklad. Och det säger inte att efter 25 års ålder så fattar man bara de perfekta besluten, och man kan inte fatta några bra beslut innan det. Vad gör då att vissa tonåringar är benägna till grovt brott? Det handlar om vem du är och dina förutsättningar, precis som varför vissa vuxna mördar. Ofta har det med bakgrunden, umgängskretsen, droger och mental ohälsa att göra, och ibland all of the above. En tonårshjärna, enligt forskning, är känsligare och kan inte hantera stress på samma sätt som en färdigutvecklad hjärna. Det är oftast i tonåren där tecken på olika mentala störningar och mental ohälsa visar sig tydligt. Phil Chalmers, som har jobbat och studerat tonåringar som mördar i snart 40 år, och åker runt om i USA och föreläser om ämnet för att belysa problemet och göra skolor säkrare. Han fokuserar mest på skolskjutningar där man har sett en tydlig ökning, och man väntar att den här ökningen kommer att fortsätta med tiden. Man har också sett att skolskjutningar som utförs av tjejer även ökar, och i dagsläget så ligger det på cirka 10% av alla skolskjutningar. Det sa vi innan att vi tyckte det var jättemycket, för de hör man inte.
Nej.
Medan Phil har jobbat med dessa våldsamma och dödliga tonåringar så har han sett en röd tråd och gjort en checklista på faktorer som oftast ligger till grund för att en tonåring är mer benägen till att mörda. Och det är därför jag har tagit upp honom i det här lilla introt. Enligt honom är det vanligaste att en tonåring som mördar uppfyller 3-6 av de här på denna checklistan. Bara för att man har 3 eller flera av dessa så betyder det inte att man är mer benägen till att mörda någon. Det är det att han har sett att de han har studerat har haft de här gemensamt. Checklistan då. Det har ingen pappa i sitt liv, eller pappan har varit våldsam. det har en otrygg eller våldsamma familjeförhållanden. Det blir mobbad i skolan. Det har ett onormalt intresse eller besatthet av dödligt vapen, våldsamma nöjen som tv-spel, tortyrvideos och porr. Det har självmordsideologier. Det har hamnat i ett drog, alkohol eller pillermissbruk. Det vill bli kända. Det är involverad i sektor, gäng eller hatgrupper. Det har dåligt umgänge. Det lever i fattigdom. Har ingen spirituell guidning, religion eller inga regler hemma. Och då det sista, de lider av mental ohälsa. För lite stund sedan nämnde jag skolskjutningar och kommer att leda in detta på något annat. Då den här personen enligt mig har väldigt mycket skolskjutningsaura. Och det är Thomas Matthew Crooks. Jag tror att många av er har inte missat namnet, men för er som inte riktigt kan placera vem det här namnet tillhör, så är det 20-åringen som var väldigt nära på att utföra en dödsskjutning på förra presidenten Donald Trump. Så jag ska prata lite om Crooks då och det vi vet, men jag ska inte försöka hoppa ner i några rabbit holes, utan jag ska försöka hålla så kort som möjligt, för att det här är egentligen inte en del av avsnittet, det här är inte ett av fallen.
Nej. Ja.
Och då, det var den lördagen den 30 juli, så 2 veckor sedan, 3 kanske, när avsnittet släpps. I Butler Township, som ligger i Butler County, Pennsylvania. Trump rallyt började klockan 18.00 lokal tid. Han kommer in ett par minuter efter klockan 18 och intar scenen. En timme innan så har Secret Service märkt en konstig figur som rör sig i området. Personen ser inte ut att tillhöra det som har kommit dit för att ta del av rallyt. Han går fram och tillbaka lite förvirrat och kollar läget. Men man tappar bort honom och ser inte till honom, så man bara antar att han har lämnat platsen. Trump börjar med att säga vilken fin publik och börjar sitt politiska tal som han har förberett. Människor börjar säga till polisen och Secret Service på platsen att det är någon som rör sig på taket. Secret Service frågar var, och flera pekar på ett tak som, eller på ett hus med ett tak som är cirka 140 meter bort från scenen. Secret Service, som har nästan hela platsen, vilket är utomhus säkrat, men inte just det här taket. Man har säkrat byggnaden men inte taket. Secret Service är väldigt sega på att reagera om det var avsiktligt eller de inte såg det de andra såg är inte klart. Men det folket börjar påpeka är att det är någon på taket, och det här gör man några minuter innan. 09 hör man gevärsskott som avfyras. Trump ska precis vända huvudet för att visa en graf på storbildsskärmen bakom honom. Hade han inte gjort det hade han inte levt idag. Det var så nära att jag tror att skottet var redan avfyrat när han precis vänder sig. För det är en bild på honom där han står med huvudet lite i sidan och så kommer det liksom ett skott.
Ja, det har jag sett på nyhetssida i alla fall.
När då Trump vänder huvudet så träffar skottet hans öra istället för hans huvud. Han säger själv att han hörde hur det ven i örat och han tänkte att det var ett skott, för han hade hört skottet också. Han för handen mot örat och ser jättemycket blod på sin hand. Han duckar och Secret Service är där för att safea upp honom och täcker honom. Det är totalt 9 skott som avfyras i snabbföljd. Vissa gör ett bra jobb och vissa har fått stor kritik, bland annat en kvinna som gömmer sig bakom Trump då hon ska skydda hans kropp med sin egen kropp, det hela jobbet.
Ja,
och hon hade även problem att få ut sitt vapen från sitt hölster i bältet. Men Trump är okej och han är såklart skakad, men han lyckas samla sig och ber om sina skor. Han vill inte att det ska täcka honom, för han vill visa folket att han är okej. Han tar upp sin näve och säger fight, fight, fight. Det vissa har översatt till slåss, slåss, slåss. Men det betyder kämpa, kämpa, kämpa. Då han vill att vi ska kämpa vidare. Och det kan man också se på publiken som också skriker fight, fight, fight. Men de gick ju inte ut och slåss. Så att det var ett helt annat message som han ville få fram.
De kämpade och kämpade.
De kämpade vidare där, ja. Men Secret Service lyckades eliminera Crooks väldigt snabbt. Och de snajpar honom i huvudet. Och har man ett snipinggevär eller vilket gevär som helst så gör det väldigt stor skada. Alltså du kan ju typ skjuta av någons arm med ett gevär. Alltså,
nej, det är typ, ja, ja, ja.
Det är typ som exploderar när kulan går in. Och jag bara tar upp det för att de har sagt att de identifierade honom med ansiktsigenkänningsprogram. Vilket är jättekonstigt när du har skjutit någon i huvudet med ett gevär. Skadan borde vara så pass stor att ett program inte kan känna igen. För att han här, Crooks, han hade ingen ID med sig. Så att det var så de visste vem han var. Men vem var han då? Man håller väl på att få reda på mer om honom. Jag vet inte om de fortfarande försöker hitta mer på honom eller vad. Hans närvaro på nätet var nästan obefintlig. Han hade ingen YouTube eller något sådant där han spred något hat eller något som man ser. Vissa har ju lagt upp videos innan de gör sina dåd där de säger nu ska jag göra det här, hej då världen.
Ja, precis.
Han var registrerad republikan och i USA så kan man registrera vilket politisk sida du står på, men du behöver ändå inte rösta. Men samtidigt så hade han skänkt pengar till en demokratisk grupp. Men jag sa ju att han hade en skolskjutningsaura. Han ska ha varit väldigt smart, otroligt blyg och sa inte så jättemycket. Han hade några vänner, men han var väldigt mobbad också i skolan. Och han, en som gick i samma skola som honom sa att när han gick genom korridorerna så hade han inga ansiktsuttryck. Och han hade kamouflagemönstrade kläder på sig väldigt ofta i skolan. För mig så är det sån skolskjutningsgrej. Alltså hade han inte gjort detta så hade han varit skulden till en skolskjutning, känns det som. Han har den looken. Då Crooks lyckades inte ta Trumps liv, men alla familjer som gick därifrån var inte lika lättade. Då det var en man som miste sitt liv, Corey Camperatore. Han hade precis blivit 50, knappt en månad innan, den 16 juni. Han var en älskad man som inte bara var älskad av sin familj utan alla som kände honom. Han spenderade hela sitt yrkesliv med att rädda människor och var en före detta brandchef. Och han lämnade världen genom att riskera sig själv för att rädda någon annan. När han hörde skotten så slängde han sig över sina tonårsdöttrar Allison, Kaylee och hans fru Helen för att vara deras sköld och blev träffad. Trump har sedan dess haft kontakt med hans familj och de har samlat ihop pengar till hans familj. Och några dagar efter skjutningen så hade Trump ett annat rally inomhus denna gången med bättre Secret Service. Och då så hedrade han Corey och rullade ut hans brandmansdräkt och de hade en tyst minut för Corey. Så, nu hoppar vi över till ditt case.
Jag ska prata om två 16-åringar som ser ut som vilka 16-åringar som helst. Men det kommer ju snart att visa sig att så är inte fallet. Jag ska prata om de här tonåringarna som senare kommer att kallas för Scream Killers. Men för att kunna prata om mördarna så måste jag ju presentera tjejen som tyvärr kommer att falla offer för de här två.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
Heter Cassie Stoddart, föddes den 21 december 1989 i Pocatello, Idaho. Den 22 september 2006 så passade Stoddart sin mosters familjs hus i Whispering Cliffs i Bannock County, nordost om Pocatello. Mostern och hennes familj har många djur och därför så ska Cassie passa både huset och djuren. Cassie förklaras av familj som en blyg tjej. Men hon är rolig och har humor. Och hennes favoritämne i skolan är musik och bild. Hon är mycket ansvarsfull och duktig i skolan. Och det är ju de vi har pratat om tidigare.
Alltid änglar.
Och hon är en typisk All-A-student, den här Cassie. Och Cassie strävar efter att bli advokat när hon blir vuxen. Och under då kvällen, den 22 september, så får Cassie besök av sin pojkvän Matt Beckham. Han kommer till huset runt den 18-tiden på kvällen. Och lite senare så kommer deras två klasskamrater, Tori Adamczyk och Brian Draper, till huset. Dessa två kommer snart att få större betydelse för att de har hamnat i den här podden av en anledning. Så vilka är Tori Adamczyk och Brian Draper?
Så bästa vänpodden. De var så bra vänner. Ja. Så, snipsa slut. Så var fallet slut.
Tori Adamczyk föddes den 14 juni 1990 och Brian Draper föddes den 21 mars samma år. Efter att ha spenderat större delen av sin barndom i Utah flyttar Drapers familj till Pocatello, Idaho. Det är här på Pocatello High som han möter och blir vän med Adamczyk. De båda har film som intresse och de vill gärna göra sin egen film. Främst gillar de skräckfilmer och liksom, ja, men de våldsamma filmerna. Mm-hmm. Så Cassie ger då en rundtur av huset. Och det som kommer ha betydelse sen, det är ju att hon visar källaren också för... Ja, men allihopa.
Är inte det lite konstigt hon... att visa källan?
Ja, men ja. Det är ju inte liksom... Hade jag bott i hus så hade ju inte det varit det första när jag får gäster. Att jag, kom, så ska ni få se min källare.
Ja, om inte det är typ så att man har inrett källaren. Att man har typ ett biorum eller så där. Då kanske det är en
eller,
sak.
Men liksom... Eller har en vink.
Ja, men det är liksom jättekonstigt om, nu vet jag inte hur det här källaren ser ut. Ja, känns bara lite konstigt.
Men i alla fall, så efter rundturen bestämmer sig då kompisarna för att de ska titta på film. Adamczyk väljer Kill Bill 2, men Draper vill egentligen se sin favoritfilm, Halloween. Detta kommer han sedan att berätta för polisen, att det då var hans favorit. Strax efter att de fyra ungdomarna börjat titta på Kill Bill så bestämmer sig Draper och Adamczyk för att de var klara med det och skulle ta sig till den lokala biografen istället. De åker iväg och lämnar Cassie och Matt kvar i huset. Men det Cassie inte vet är att Draper hade lämnat källardörren öppen så att han och Adamczyk senare ska kunna återvända till huset och ta sig in obemärkt.
Då tänker jag lite att deras källare är som i That 70 Show. Du vet, det är en dörr också.
Ja, just det. Ja. Ja, det måste det ju vara, som att de har lämnat en dörr öppen.
Ja, jag tänker en vanlig dörr då.
Ja, precis. Så efter att efter en stund att de har lämnat Whispering Cliffs-området så återvänder de. De parkerar en bit ner på gatan från huset där Cassie befinner sig. Går ut ur bilen. Sätter på sig kostymerna som bestod av mörka kläder, handskar och vitmålade maskor. Och sedan tar de sig tyst in i huset genom källardörren. medan Cassie och Matt befinner sig i vardagsrummet och tittar på TV. Draper och Damsik börjar nu göra höga ljud för att lura ner paret och skrämma dem. Men så hittar de strömbrytaren och stänger av strömmen istället i hopp om att paret ska komma och leta efter strömbrytaren, vilket de inte gör. När Draper och Damsik inser detta så tänder de upp delar av huset. Efter det tillfälliga strömavbrottet så är nu Cassie orolig och hon säger detta flera gånger till Matt. Och Matt lägger märke till att en av hundarna beter sig superkonstigt. Mm. Hunden stirrar ner för källartrappan och stundtals skäller hunden och morrar. Och det borde vara en indikator att något är konstigt.
Ja, särskilt när hunden också är i sitt eget hem.
Precis. Matt ringer sin mamma och frågar ifall det är okej om han sover över i huset tillsammans med Cassie. Men hans mamma nekar honom detta och säger istället att Cassie är mer än välkommen hem till dem för att sova över. Och Matts mamma kan köra tillbaka Cassie till huset morgonen efter. Men Cassie menar att huset och djuren är hennes ansvar och hon känner att hon måste stanna kvar. Så då tackar hon nej till erbjudandet.
Jag förstår henne.
Jo. Hon tänker inte att någon ska komma och mörda henne.
Nej. Men undrar hur han mår idag? Eller idag? Ja. Alltså när var det?
Ja, 2006.
Kanske det har alltså något som försvinner med tiden. Men att man tänker liksom att om jag hade varit där så kanske inte det hade hänt. Liksom, för det var ändå hans kompisar.
Jo, precis. Så runt 22:30 hämtar Mats mamma upp honom. Och nu är Cassie helt ensam i huset. Eller det är vad hon tror. Matt ringer Damsik för att kolla om de ville träffas. Eller mötas upp senare. Men Matt kan knappt höra vad Damsik säger då han viskar i telefonen. Så Matt antar då att Damsik och Draper är på bio. Och då kan man ju inte prata högt.
Nej.
Från källaren hör nu Draper och Damsik när Matt lämnar huset. Draper och Damsik släcker ljuset med strömbrytaren igen och väntar på att Cassie skulle komma och leta efter strömbrytaren. Men när hon inte gör det så går de upp på övervåningen. Draper var beväpnad med ett dolkliknande vapen och Damsik med en jaktkniv som de köpt på pantbanken. Högst upp i trappan öppnar Draper en garderobstör och slår igen den för att skrämma Cassie som låg i soffan i vardagsrummet. Pojkarna attackerar henne och hugger henne cirka 30 gånger, varav 12 av huggen var potentiellt dödliga. Under utredningen finner polisen material i form av videoband med klipp på Draper och Damsik. Klippen visar då killarna när de planerar dådet. Ett klipp från dagen då de utför mordet på Cassie filmar de i skolan när de skolkar från en lektion. De säger till kameran att de håller på att skriva på sin plan och dödslista. Draper tittar in i kameran, ler och säger förlåt Cassies familj, men hon är den. Vi är trötta på henne och hon är perfekt, så hon måste dö. Båda skrattar i slutet. Klippen de filmat kommer senare att visa under deras rättegång.
Det är exakt som där Missy Avea. Hennes kompisar var också trötta på henne. Mm. Men alltså, tror du, eller det kanske har kommit fram, hade de fortsatt med sina planer om hennes pojkvän var i huset? Eller det var bara hon de ville mörda, de hade backat om han hade sovit över? För jag tänker, de är ändå två, så de hade ändå kunnat liksom ta vars en, så att inte de blev överbemannade. Alltså, surprisa.
Ja, det är ingenting jag har kunnat hitta. Och jag vågar inte svara på det heller. Om de hade struntat i och döda henne eller
I med dem i med dem gjorde en video bara mot henne. Det var inte bara de, när opportunity present itself, vi kommer göra det här. Och det spelar liksom ingen roll vem det är.
Alltså, jag har inte hittat information om det var så att hennes pojkvän tyckte att hon var mycket.
Hon beskrevs ju som glad och skojig.
Liksom, så. Ja, lite blyg men rolig och så. Det är inga egenskaper jag tänker, ja men hon måste vi döda.
Nej. Nej, jag bara tycker, jag vet inte. Eller säger det att de tyckte kanske inte om henne för att hon dejtade deras kompis. Att han kanske spenderar mer tid med, ja. Och de tyckte inte att de klickade med henne, liksom att hon inte passar in på något sätt, jag vet fan.
Så kan det vara. Nu är vi då framme vid gripande och förhör.
Mm-hmm.
Både Draper och Damsik grips den 27 september 2006 och anklagas då för första gradens mord och att de konspirerat att begå första gradens mord. Så då filmerna, eller klippen. Under förhören skyller de på varandra. Draper menar att han var i rummet tillsammans med Damsik när Cassie mördades, men han förnekar att han knivhögg henne. Senare berättar han att han knivhögg henne, men det var under hot av Damsik. Draper visar sig medgörlig då han leder utredarna till Black Rock Canyon, där de på denna plats har kastat kläderna de hade på sig vid utförandet av mordet, samt masker och mordvapen. Rättegång och straff. Vid Drapers rättegång säger han att han har fått inspiration till mordet av Eric Harris och Dylan Klebold. Dessa utförde massakern på Columbine High School. Damsik säger på sin rättegång att han tog inspiration av skräckfilmsserien Scream. Draper döms den 17 april 2007 och Damsik den 8 juni samma år. Den 21 augusti får de båda sina straff baserat på att de dömts för första gradens mord. Fick de båda ett obligatoriskt straff på livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Ytterligare 30 år till livstidsfängelse för att de planerat och filmat sin planering av dådet.
Mm. Ja, det kan inte ha sett bra ut med den videon. Svårt att prata sig ur den.
Mm. Alltså jag har sett det klippet. Det knyter sig i min mage.
Mm, när man vet vad som händer.
Och, ja, precis. Och att unga människor, bara för att de inte tycker om en klasskompis, så ska den dö. Både Draper och Damsik avtjänar sina straff på Idaho State Correctional Institution i Ada County, Idaho. Båda två har ansökt om att överklaga sina domar i försök att korta ner sina straff. Varför ska de göra det?
Ja, och ni var så dumma och spela in de videorna ju, så att det kommer att bli jättesvårt. Ni kan ju inte säga, nej men det var inte vi. Alltså det blir jättesvårt att ta sig ur det.
Det var inte vi på videorna.
Nej, det var bara skoj. Och så bara råkar hon dö. Oj då.
Ja. Men domstol har avslagit deras försök. Damsik har försökt flera gånger. Han har till och med stämt domstolen och menar att juryn har fått felaktig information gällande dådet. Och därför har både han och Draper fått felaktiga straff. 2010 så lämnar Cassies familj in en civilrättslig stämningsansökan mot Idahos skoldistrikt. Där de hävdar att skolmyndigheten borde ha vetat om Draper och Damsiks, att de utgjorde ett hot mot andra.
Det är också jättesvårt. Ja. Det är en sak om de har pratat med en kurator och du vet, och kuratorn har inte sagt det. Det är en sak.
Men... Exakt, ja, det är det jag ville komma till. Att hur ska man kunna hålla reda på 1000 ungdomar på en skola?
Precis, jag menar de är väl inte dummare än så att de vet att man kanske inte går runt och säger det från det gjort.
Ja, exakt. Men både civildomstolen och Idahos högsta domstol avvisar fallet och menar att man kan inte förutse ungdomarnas handlingar.
Nej.
Och då... ska ledningen kunna hålla reda på så många elever.
Mm. Och det är det de gjorde ju det utanför skoltid också. Det är ju svårt för skolan att kunna styra dem, alltså vara där när de inte...
Step into the world of power, loyalty. And luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Det är skolan. Det är ännu svårare.
Som avslut så skulle man vilja veta mer om The Scream Killers, så finns deras 2 timmar långa förhör på YouTube. Man kan söka The Disturbing Case of The Scream Killers. Mm-hmm. Och där var jag klar. Men jag skulle bara vilja, för jag inte hittade, men läste om, jag vet inte om du har hört om detta fallet, Joanna. En 14-årig flicka, jag tyckte det passade in att ta det här. Mm-hmm. För att det är en flicka som har mördats i Landskrona.
Åh, oh, herregud. Nyligen?
Ja, 14 år. Hon var på ett pyjamasparty och skulle hem. Och alltså hon hittas sen dödad. Och man tror idag att det är högst troligt att det är hennes kompisar som har dödat henne. Jag tyckte det passade in i tonåringen som mördar.
Det var lite konstigt pyjamasparty. Sådana pyjamasparty hade inte du och jag när vi gick i gymnasiet.
Mm, nej. Mm.
Fast vi tittar på skräckfilmer, men vi mördar ingen.
Jo, jo.
Varför är det en sån sak som man känner att man vill testa på? Alltså, jag tycker det är jättekonstigt. Av alla saker att testa på i livet så är att döda någon inte en av de sakerna jag vill testa på. Det är inte på min bucket list och aldrig har varit. Okej, okay. Så mitt fall. Jag har då valt ett fall. Jag tror att de som lyssnar vet att det är sådana här fall som gör mig mest arg. Och det är sådana som dödar de som är de närmsta. Jag tycker det är helt sjukt. Alltså om du kan döda liksom någon familjemedlem eller nu någon vän, då kan du döda vem som helst. Då kan du döda en främling också. För att du har ju ändå ingen relation till den personen och inget band. Så om du kan döda liksom en förälder eller ett barn eller en vän du har haft sedan du var 2 år, då kan du döda vem som helst.
Ja.
Mitt fall handlar om Nicole Kaczynskas, som är född 1987. Hon bor med sin mamma Jean Dominico och hennes bror Charlie i Nashua, New Hampshire. Alltså då Nicoles bror, inte hennes mammas bror. Så hennes mamma har 2 barn, Nicole och Charlie. Hennes föräldrar skilde sig, och jag vet inte när de skilde sig, men sen skilsmässan så har vi kontakten med pappan inte varit densamma, för han flyttar ut och sen har de inte jättemycket kontakt. Jag vet att det är så att de inte träffas ofta, men ändå har kontakt över telefon eller väldigt dålig kontakt överhuvudtaget. Pappan hade barn innan han träffade Jean, så Nicole och Charlie har i alla fall en äldre halvsyster. Då Jean, då Nicoles mamma, av allt att döma så var hon en underbar mamma som levde för sina barn och hon var väldigt omtyckt i Nashua där de bor. Hon jobbade 3 olika jobb bara för att ge sina barn det bästa. Hon jobbade som elevassistent, baseball coach och på 7-Eleven. Nicole älskade sin mamma och de var verkligen varnas bästa vänner. De var tillsammans i vått och torrt. Jean var ett stort stöd för Nicole, speciellt i jobbiga perioder. För trots att Nicole hade tryggheten hemma så kände hon sig inte lika trygg i skolan. Hon var duktig elev som hade väldigt bra betyg, men hon var väldigt blyg och hade inte så många vänner, eller inga vänner. Hon blev en måltavla för mobbarna i skolan och det gick så illa att en dag i skolan så var det några tjejer som lurade henne genom att någon av dem gick fram till henne och ville visa henne någonting för att hålla hennes uppmärksamhet på detta. Medan en annan tjej smög upp bakom henne och drog ner hennes byxor. Och just denna dagen så hade hon inga trosor på sig under byxorna. Så otroligt förnedrande och hon mådde så dåligt efter detta att hon inte ville gå tillbaka till skolan. Men som tur var så hade hon sin mamma som stöd och hon fick vid henne att känna sig bättre igen så att hon kunde gå tillbaka till skolan. Men saker och ting ändras lite ute i jeans och Nicoles tajta mordotter slash bästa vänrelation i augusti 2020 när Christopher McGowan kommer in i bilden. Christopher är en man som Jean träffar genom jobbet och de inleder ett förhållande och förlovar sig efter en kort tids dejtande. Där är ingenting alls som pekar på att han är på något sätt taskig eller försöker frysa ut Nicole eller är en hemsk människa. Snarare tvärtom. Han ser Jeans barn som sina egna. Men det blir ju ändå att Jean får dela upp sin tid så att Nicole inte får exakt lika mycket tid som hon har fått innan. Så Nicole känner sig lite ensam när Christopher kommer in i bilden. Och vad gör man som tonåring när man känner sig ensam? Jo, de flesta söker sig till olika forum och chatter. Och det var precis det Nicole gjorde. Där börjar hon prata med William Sullivan Jr. som kallas Billy. För Billy är ett nickname för William. Han bor i Connecticut. Det klickar direkt och fast de inte har träffat varandra så förklarar de sin kärlek för varandra inom bara ett par dagar efter att de börjar prata med varandra online. De här två är unga. Nicole är 14 och Billy är 17. Men jag vill bara säga det att när man läser om fallet så står det att hon är 14, han är 16. Men i protokoll från rättegången så står det att de fick kontakt med varandra när Nicole var 14 och han 17. Så jag tänker att den är ganska säker, den källan. Så. Men jag vill ändå, ifall man läser om fallet, men nej, men det står 16, så vet ni varför.
Ja.
Och de här två får väldigt starka känslor för varandra. De har en del gemensamt, som att de båda kommer från en familj där föräldrarna är skilda och pappan är frånvarande. Och de båda har social ångest så de blir varandras klippa i vardagen för att de förstår varandra. De pratar med varandra dagligen över nätet, telefon och brev som de skickar till varandra. En månad landar telefonräkningen som Jean får på över $800, vilket hon inte är så glad över. Men hon är väldigt glad för sin dotters skull och i augusti 2002 så kör hon Nicole till Connecticut så hon och Billy får äntligen träffa varandra för första gången. Deras känslor svalnar inte efter det första mötet utan blir istället starkare. Och Jean är snäll som ser till att de får träffas flera gånger. Paret tycker att de bor för långt ifrån varandra och vill kunna ses varje dag. Så de börjar prata om att Nicole ska flytta hem till honom i Connecticut. När de tog upp det här med Jean så säger hon såklart nej. För Nicole är då 15 år.
En normal klink mamma.
Ja, helt normal reaktion. Hon är 15 år, men snälla. Nej. Inte ens ge en guldfisk till en 15-åring som hon ska ta hand om.
Nej, please no.
Hon har hittills aldrig omöjliggjort för dem att träffa varandra. Hon har hjälpt dem så att de får träffa varandra, kört henne hela vägen till Connecticut så de ska få träffa varandra. Hon låter dem prata med varandra hur mycket de vill. Hon vill bara inte att hon ska flytta innan hon är myndig och stor nog att flytta. Plus hon går i skolan. Hon har ett ansvar som mamma. Men nu så börjar hon tycka att det går för långt för att de pratar om att flytta in. De pratar om att gifta sig. De vill öppna ett bankkonto i bådas namn. Alltså ingen av dem är myndig. De försöker få henne att gå med på det här att de ska få bo tillsammans. Men hon vill ju inte detta och hon säger nej och hon ändrar sig inte. Och då säger de nej, men om vi gör så att Nicole blev myndigförklarad innan 18 års ålder då behöver de ju Jeans påskrift att hon godkänner det. Men det vill hon inte heller göra. Och Jean, hon har ju levt ett lite längre liv än Nicole. Hon kan ju se farorna på ett annat sätt.
Ja.
Men jag kollade upp det här med att bli myndigförklarad innan man är 18 år. För det blir du automatiskt när du fyller 18. Och i USA så generellt så kan man inte ansöka om du inte har fyllt 16 år. Men i New Hampshire där Nicole bodde, då fanns där ingen lag som sa att du måste vara en specifik ålder för att ansöka om detta. Denna lagen kom till 1 januari 2020. Så när detta var 2002 så hade hon nog kunnat ansöka om att bli myndigförklarad som 15-åring om hennes mamma hade skrivit på papporna.
Okej.
Men Jean säger nej, fortfarande, hur mycket de än tjatar om det. Det här gör paret irriterade. För de tycker väl att de har gjort allting för att komma på olika möjligheter så att de får sin vilja igenom. Och de tycker att Jean, hon är så omöjlig och hon är bara ett hinder och man måste eliminera hinder. Så det var här någonstans som Billy får sitt körkort. Så han kan köra till Nashua och hälsa på Nicole lite när han vill. Och när han är i staden så får han bo hos Jean i hennes hus med Nicole. Mm. Så att hon stänger inga dörrar för dem.
Nej.
Den 1 augusti 2003, alltså ett år efter de träffades för första gången, så kör Billy till Nashua för att vara med Nicole en hel vecka. Och under denna veckan så försöker de döda Jean 4 gånger. De har då försökt förgifta henne genom att hälla ner blekningsmedel i hennes kaffe. De har försökt spränga huset genom att sätta fyr på husets oljetank. Och de försökte sätta fyr på hennes säng medan hon sov. Den fjärde gången vet jag inte, för det här är bara 3 exempel. Så jag vet att de har försökt göra någonting 2 gånger. Men 4 gånger ska de ha försökt döda henne. Inget av dessa försöken funkade och paret blev mer och mer frustrerade. Den 6 augusti så har de en ny plan och det är att Billy och Nicole ska inte vara hemma den kvällen. Billy ska komma tillbaks till huset och försöka övertala Jean en sista gång. Och går hon inte med på deras krav då så kommer han döda henne och får det ut som ett inbrott medans Nicole väntar ute i bilen och när han ger henne klartecken så ska hon komma in och städa. När de är iväg så ska de synas i många affärer och handla saker så att de har kvitton så de senare kan visa till polisen och ha som alibi att de har varit iväg. Det är hela deras plan. Innan de lämnar huset den dagen så tar Billy ett baseballträ från Charlies rum, alltså Nicoles brors rum, och sätter det i hallen så han skulle ha det till hands i mordet om då inte Jean gör som de vill. När han kommer tillbaks på kvällen konfronterar han Jean och hon vill fortfarande inte gå med på att myndigförklara Nicole eller låta henne flytta in med honom och gifta sig och allt det där. Så han tar baseballträet som han redan har förberett och slår Jean i bakhuvudet. Han slår så hårt att hennes skalle knäcks, men hon dör inte utan det blir bara ren panik och hon försöker springa ifrån honom. Han tar en kniv och hugger henne i axeln och han hugger så våldsamt att bladet på kniven går av och jag antar att den fastnar i axelbenet. Han tar en annan kniv och får ner henne på golvet.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21+. Sponsored by Chumba Casino.
Han sitter över henne och han hugger henne i halsen över 50 gånger. Han får byta knivar så under attacken så använder han totalt 3 knivar på Jean. När han är klar så går han upp på övervåningen och tvättar av sig och byter om. Och som jag sa innan så sitter ju Nicole ute och väntar. Jag kan säga det så, hon satt och läste tidningen i hans bil medan hon väntar. När han då ger klartecknet går hon in genom köket och hennes mamma ligger precis vid dörren så hon måste liksom trycka upp dörren för att öppna den så pass mycket så att hon kan ta sig in och så får hon gå över sin mamma. Senare på kvällen så kommer Jeans pojkvän Christopher hem och hittar då henne våldsamt mördad på golvet, och han larmar 911 direkt. Men Jean då som väntat var ju redan död. När polisen kommer till platsen så hittar de en blodig Christopher och tar med honom till polisstationen på förhör. Men de inser ju snart att han är oskyldig och han har Jeans blod på sig, för han har försökt med räddningsförsök på henne. Och det vet de då, detta konstaterades redan i larmsamtalet. Du vet, de försöker ju andas personen, kan du göra CPR på personen, du vet, så att de har ju detta inspelat och så ju. Så att han stryker dem direkt från listan av misstänkta. Men han nämner den tryckta situationen mellan Jean, Nicole och Billy. Och polisen vill ju prata med dem då ju. Och det tar dem en hel dag innan de lokaliserar paret. Och de hittar dem när de kommer tillbaka till huset. De bara, oj, vad har hänt här? Avspärrningar, oj, 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 vad har hänt? De berättar snabbt att de har varit iväg hela dagen igår och idag. Och de visar massa kvitton. Kolla var vi har varit, kolla tiderna, till det här med bevis. Och det är lite suspekt. Man tar in dem på förhör. Och polisen reagerar på att Nicole är mer orolig över Billy än sin egen mamma. Nicole kom med lite olika versioner på vad som har hänt. Och sa bland annat att när hon tog upp den här idén och blev myndigförklarad, så hade Jean slagit henne i ansiktet gång på gång. Och Billy hade hoppat in och dödat Jean för att försvara Nicole. Billy å andra sidan erkänner snabbt att det var han som mördade Jean, och både han och Nicole har planerat det. Polisen berättar för Nicole att Billy har berättat allt och det har starka bevis mot honom, så the jig is up.
Yeah.
Det visar sig sen att Billy haft en lång historia med mental ohälsa och blivit utsatt för sexuellt och fysiskt våld som liten. När han var 9 år så spenderade han en tid på psykiatriska avdelningen. När han träffade Nicole så slutade han ta sin medicin som han tog mot ångest och schizofreni. Och den hade han tagit sedan barnsben.
Bara avbruten helt. Det var ingen som sa till henne att han skulle göra det.
Nej, det var ingen som sa att det var okej. Att, jag tror ingen visste det heller. Utan han bara slutade ta för att han kände för det. Sen vet jag inte om det är kanske Nicole som har sagt nej, du behöver inte det. Du vet, jag vet inte. Det är bara att han slutade ta den. Han har flera gånger hotat att ta sitt eget liv enligt Nicole. Hon var allt i hans liv och fick han inte vara med henne så vill han inte leva. Polisen ville att Nicole skulle vittna mot Billy och försöker locka med att gör du det så kan du få en plea deal så du får ett mildare straff. Men nej, hon vill inte. Hon vill inte vittna mot honom, Sara, för att hon älskar honom. Det här är hennes livskärlek. Tills. En tjej som heter Monique som besöker Billy i häktet. Så pass ofta att vakter och så, deras, de börjar så här raise an eyebrow. De tycker det är lite konstigt att hon är här på besök igen. Det kan inte vara en kusin som kommer på så många besök. Det visar sig att den här Monique, hon är egentligen 15 år. Hon ljög om sin ålder för att få besöka honom. Så jag tror hon har sagt att hon är 18. Hon och Billy har nästan en identisk relation som han har med Nicole. Så att han träffade Nicole först, hade en relation med henne. Och sen under tiden så har han träffat Monique och haft samma relation med henne. Sen haft 2 stycken. Och han vill att Monique ska kontakta Nicole och övertala henne att inte vittna mot honom. Och jag vet inte om hon gör det eller polisen får reda på om Monique och säger det till Nicole för att hon ska vittna mot honom. Men hon får reda på vem Monique är och att Monique existerar. Då så försvann det här rosa skimret runt Billy och hon bestämmer sig för att tacka ja till en plea deal för att han har varit otrogen mot henne. Tänk ändå, du är så kär, du vill ju göra allt för denna mannen, till och med döda din mamma, och sen visar det sig att han är otrogen mot dig.
Oh, the tables did turn.
rätt åt det, men nu dog ju din mamma helt i onöd. Alltså det var onödigt innan, men i hennes värld så måste det verkligen vara, nu dog hon helt i onödan. För att vi är inte tillsammans. Det tog slut väldigt snabbt. William Sullivan Jr., då Billy, döms för mord i första graden och till konspiration till mord i första graden och för livstidsfängelse utan chans till frigivning. Och Nicole Kaczynskas döms för mord i andra graden och konspiration till mord i första graden och får 40 års fängelse. Men som tack för att hon vittnade mot Billy så skalar de av 2,5 år från hennes 40-åriga dom. Och då för att få det här 2,5 åren avskalade så måste hon göra klart sin GED, alltså sin utbildning i fängelset. Ja. Och är det så att hon tar examen till en högre utbildning, sin GED och en högre utbildning, så tar de bort 2,5 år till. Så 35 år om hon gör det hon ska. Efter 2/3 av tiden så kan hon börja söka om tidig frigivning. Under hennes sentence hearing, så först har man sin rättegång och där får du ju veta, dömer de dig som skyldig eller oskyldig? Dömer de att du är oskyldig så får du gå, men dömer de att du är skyldig så får du gå tillbaka till häktet och vänta på din dom. Och då blir det sentence hearing. Också under ett sentence hearing så är det typ som en mindre rättegångaktigt process, man ska säga. Men pressen kan vara där, din familj kan vara där, offrets familj kan vara där, åhörare tror jag kan vara där. Ibland så kan det vara så att offrets familj kan tala till exempel en mördare och försöka få domaren att ge så högt straff som möjligt, medan den åtalades familj kanske kan trycka på att åh, den är så bra person och har haft ett dåligt liv, därför detta hände, för att få ett mildare straff. Men här så är det domaren William Graff och han ger henne domen först. Och då får den där 40 års fängelse, bla 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 bla. Efteråt så frågar domaren Graff Nicole om hon har något att säga. Men hon vill inte prata, så hennes advokat tar över. Och han säger, hon kan inte säga så jättemycket för att göra situationen bättre. Hon lever med otrolig skuld och ånger. Och jag tror inte hon vill riskera att inflammera situationen ytterligare. På hennes sentence hearing fanns bland annat hennes pappa Anthony Kaczynskas, alltså hennes biologiska pappa. Hennes halvsyster Amy Beth, som jag sa i början. Steve pappa Christopher. Och Christopher gick fram och visade bilder från minnesstunden som de hade haft för Jean på Birch Hill Elementary School baseballplan, som heter Lincoln Park Baseball Field. När Nicole såg bilderna så grät hon. Christopher sa att det går inte en dag utan att han tänker på hennes mamma. Hon älskar dig Nicole, hon var väldigt stolt över dig och hon visste att det inte var en bra idé för dig att flytta till Connecticut. Han har också, där hände 6 augusti, jag tror det var 14 eller 16 augusti som de skulle fira 2 år tillsammans och han hade redan beställt en stor bukett rosor till Jean som skulle levereras på den dagen de skulle fira sin anniversary. Så att efter hennes död, när de blommorna kom, så gjorde han de blommorna till ett radband som han alltid bär med sig.
Så fint.
Ja, eller hur? Amy Beth, som fick höra från sin faster om mordet på hennes då styvmamma och att det var hennes egna halvsyster som låg bakom det, sa: jag förstod inte, det var som jag helt plötsligt inte förstod engelska längre. Och varje dag så slår det mig att hon kommer aldrig komma tillbaka. Efter mordet så har Amy Beth kämpat med skuldkänslor då hon under några år distanserade sig själv från Jean, Nicole och Charlie, eller att de bara hade glidit ifrån varandra. Jean hade behandlat Amy Beth som sin egna dotter och Amy Beth såg upp till henne. Så nu kände hon sig skuld att hon inte tog vara på den tiden hon kunde ha med henne. Hon ångrar också att hon inte var där mer för Nicole som en stora syster som hade kunnat hjälpa till att avstyra det hela. Hon säger också direkt till Nicole, hon, Jean då, hon är borta och du tillät att hända. Jag trodde att när rättegångarna skulle vara över att det skulle kännas bättre, men det gjorde det inte. Hon är fortfarande borta och hon är för alltid borta. Jag kanske inte ens kommer att leva när du släpps och det är inget jag kan göra för att hjälpa dig. Jag älskar dig men jag har tappat allt hopp för dig. Anthony, då som är Nicoles pappa, han hade också något att säga till sin dotter. Det här kände inte Nicoles advokat till, så att de blev lite, oj, förvånade. Men han har suttit bakom sin dotter under sentence hearing och jag tror under rättegången. Ingen annan i hennes familj satt bakom henne. Men han gjorde det, men han sa han står absolut inte bakom det hon har gjort. Och då säger hennes pappa då till sin dotter: allt som alla har sagt i rättssalen till dig, tänk på det. Det du och Billy har gjort hemsöker många och jag hoppas att det hemsöker er med. Du har ändrat mångas liv. Tänk på det, för du har mycket tid nu. Det är mitt fall! Men jag är klar! Och jag vill inte spela in det här igen! Jag vill inte prata mer om Crooks, jag vill inte prata mer om Nicole Kaczynskas. Jag vill inte prata mer om de här människorna. För jag vet hur många gånger jag har spelat in det. Jag orkar inte mer. Jag känner att nej.
Det känns som att detta kommer bli bättre.
Jag bryr mig inte om man får spela in, du vet, vissa saker ibland. Alltså om igen, nej. För det blir något fel. Men alltså hur många gånger är det nu? Alltså det är 12:e. Alltså jag orkar inte mer. Känner jag.
Jag
orkar inte mer. Och är det så att det här inte blir bra nu, då vi får bara skita detta avsnitt och lägga det på is. Och sen så får vi köra perfekta mordet i så fall. Och sen så får vi ta det när vi känner oss redo.
Perfekta mordet, det är ju nytt.
Ja, det är det. Och jag har sånt intressant fall.
Jag också, det är sånt intressant fall.
Superbra.
Stay tuned.
Jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet och jag hoppas att teknikgudarna är med oss och det här låter bra. Snälla. Som sagt, nästa avsnitt blir det perfekta mordet, så vi får se vad vi har have been cooking up for you. Men i alla fall så får ni ta hand om er själva och varandra, så hörs vi snart igen. Hej då!
Det gör vi! Hej hej!
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.